Välkommen till dagens ÖVIS-podd om handledning. Här kommer vi idag att fundera över spänningsfält inom handledningsområdet. Och vi som diskuterar så är Diane-Kristin Blussi, där jag själv har läst en artikel om hur man kvalificerar sig till mentor och perspektiv på kompetensbehov och utbildning.
Och jag heter Pontus Särs och jag har läst en artikel eller en studie som heter Professional Identity Tensions of Beginning Teachers.
Och jag är Lasse Broman. Jag har läst en artikel som Karvi, eller på svenska Nationella centret för utbildningsutvärdering, har gett ut.
Och jag heter Fred Holmsten och jag har läst samma som Lasse.
I det här med i den spänningsområden i handledaruppdraget så kan man ju fundera kring hurdana utmaningar det finns. Hur tänker vi som handledare? Vill vi skola in i gamla hjulspår? Vill vi förlita oss på den kunskap vi har? Eller är vi beredda själva på att utmana oss genom att locka fram det bästa hos våra studerande samt också göra själva? Det är kanske det här som jag tänker kan vara någonting vi diskuterar idag. Den artikel jag läst så handlar just om det här och om hur det är att jobba eller agera som mentor. Om man där nämndes begreppet insocialisering, som ju kan tolkas både positivt och negativt, tänker jag. Hur är det med andra?
Nå, jag som en relativt ny lärare så har ju ganska nyligen varit i den här situationen som studerande. Och i viss mån tycker jag nog att man kan uppleva ett försök från handledarens sida att få studerande att göra som de har gjort, men också tvärtom att liksom försöka uppmuntra studerande att verkligen gå sin egen väg, både på gott och ont.
Vad tänker du på mig? Ont?
När jag upplevde själv att jag ibland ville för elevernas bästa försöka göra som deras ordinarie lärare brukar göra, samt att också testa på olika sätt. Och med olika handledare så får man testa på olika sätt att arbeta som lärare.
Vad innebär det här för oss handledare och handledningsuppdraget när vi då ska utmana men samtidigt och ge den här trygga miljön för en studerande att pröva sina vingar?
Jag tänker till exempel som klasslärare så har man ju många olika ämnen, och där är det ju då kanske tryggare att i ett ämne som man inte behärskar så bra så kan man mer eller mindre kopiera av handledarens sätt att undervisa eller modell, medan man då sen kanske i ämnen som man är mer stark på så kan man pröva sina egna vingar och lite gå utanför boxen.
Det gäller ju också där då som handledare att man inte styr så för mycket, utan att man ger då en viss frihet, och den vägen får då också studerande testa på som den vill, men att man då preppar och försöker då ge vinkar på hur man kan göra.
Finns det några fördelar då med en insocialiseringsprocess?
Jag skulle kanske säga att alla blivande lärare behöver ju lära sig läraryrke, och vem annan att lära sig det av än just av sina handledare. Samtidigt har ju också olika skolor olika kulturer som man behöver lära sig när man kommer till en ny arbetsplats.
Och det här som jag kanske tänker är en utmaning, att man inte, att vi som handledare i en övningsskola inte utgår ifrån att det här är den enda verkligheten som finns på skolfältet, utan att vi också har ett öppet perspektiv och har insikter i hur det också ser ut i andra skolor.
Jo, och här igen vill jag ta till det här med klasslärare kontra ämneslärare. För klasslärarstuderande har ju olika handledare under alla perioder, medan ämnesläraren har samma. Så då finns det större möjlighet att se på olika stilar och olika sätt att undervisa inom klasslärarutbildningen. Då igen på ämnessidan så är man ju tyvärr, fast vi en och samma. Eller så är det bra.
Vi har ju faktiskt ämnen där det bara finns en handledare i det ämne. Men där har vi ju kanske tänkt som inom mitt som inom språkgruppen vad gäller ämneslärarutbildningen, att vi samlar hela gruppen och först, faktiskt försöker uppmuntra att delta i flera smågruppshandledningstillfällen och så vidare, just för att bredda insikterna i språkdidaktiken till exempel. Men sen är det ju så mycket mer inom det här med handledningsuppdraget. Det är ju inte enbart ämne, utan det är ju också den här skolkulturen. Och där, Pontus, var du ju redan inne på det lite, att skolkulturen kan se olika ut. Och du har ju jobbat också på andra skolor.
Ja, det här är andra skolan som jag nu jobbar på. Det där, jag skulle vilja ta upp lite från den här artikeln som jag har läst om det här med spänningar i sin professionella identitet som en ny lärare eller blivande lärare. Och den här studien tog upp tre olika kategorier av såna här spänningar eller inbördeskonflikter hos nya lärare. Den första kategorin handlar om den förändrade rollen från elev eller studerande till lärare. Sen har vi en konflikt mellan det stöd man skulle vilja ge elever och det stöd som man faktiskt konkret kan ge åt sina elever. Och den tredje kategorin var då den här konflikten mellan synen på hur man lär sig att undervisa. Den här studien tog upp en del fall där den här universitetet, i vårt fall då FPV, kanske har olika syn på lärande än vad övningsskolan har. Vilket också säkert kanske, men jag har inte direkt upplevt det här.
Jag kan relatera till den där andra som du hade där om att vad man skulle vilja ge och vad man kan ge. Från det som vi har läst så var det också i den här studien att lärarna uppfattade att de inte hade tid för så mycket som de skulle vilja ge sina studerande. Och det verkar vara en konflikt som genomsyrade hela den här studien, att rektorerna hade skola sig och lärarna hade inte skola sig, och rektorerna tyckte att det var på hög nivå och lärarna tyckte att det skulle behöva höjas.
Och sen tänker jag det här spänningsfältet mellan i vårt fall då FPV och övningsskolan handlar ju också där om hur viktigt det är att vi bygger den här bron över och att vi har en gemensam dialog, så att vi har ett, om nu inte ett identiskt synsätt, men att vi har ett liknande synsätt. Och där handlar det ju också om resursering, att vi har våra ämnesdidaktiker som faktiskt kan vara med oss i och följa våra studerande i praktiken.
Och ur handledarens perspektiv så kanske det är viktigt det här att verkligen känna till de här olika spänningarna som kan finnas hos blivande lärare och också bemöta dem, i och med att den här första tiden som lärare ändå kommer att påverka resten av arbetslivet väldigt mycket.
Det är precis så, det är otroligt viktigt också när jag läste artikeln om mentorer också, hur vi bemöter och hur vi, att det finns en sorts ett mentorskap kring de unga lärarna. Men där har vi ju ett ansvar, tänker jag, som kollegor, där vi på ett sätt och vis fungerar som mentorer i den bästa av världar. Men de här spänningsfälten, alltså, som vi har konstaterat, de är många. De finns mellan auskultanter och handledare, men också mellan den nyutexaminerade läraren och den nya skolan och skolkulturen. Och så finns det, som i vårt fall, eventuellt också mellan universitetet och övningsskolan. Och så att det här spänningsfältet är väldigt intressant att diskutera och fundera. Vi kom kanske inte fram till en slutsats, men det var så här långt vi kom idag.